och varmt välkomna till avsnitt 281 av Ångestpodden.
Hej!
Gud, vilken händelserik tid och var vi liv.
Jo, det får man minst sagt säga.
Vi sa ju det förra veckan, alltså såklart, för att verkligen så här Black Lives Matter-rörelsen har fått liksom ett helt annat gehör som jag tänker att den rörelsen verkligen alltid har förtjänat. Och jag tror att så här, det här är på riktigt en grundläggande förändring vi lever i.
Ja, det tror jag med. På många sätt liksom, med tanke på hur världen ser ut nu. Mm. Och så idag när vi sitter här och poddar, det är onsdag idag, den 10 juni. Och det har ju kommit nya uppgifter om Palmemordet.
Ja, men alltså de säger ju sig vara säkra.
Ja.
På vem gärningsmannen, alltså att det är Skandiamannen.
Ja.
Alltså jag har ju också, jag är ju en sån, alltså verkligen brottsintresserad. Alltså jag älskar att grotta ner mig i brott, gamla fall. Jag har nog lyssnat på allt som finns om Palmemordet.
Mm.
Så jag klädde upp mig idag inför den här presskonferensen.
Ja.
Mm.
Och det var så sjukt för att liksom nu har man ju, vi har ju varit några av dem som har kollat typ varenda presskonferens som Folkhälsomyndigheten har haft nu i och med corona. Där har vi nästa grej som händer i världen. Men så här, men i morse när jag var på väg hit, alltså jag tror inte jag mötte en enda person som inte liksom gick med sin iPhone i handen.
Nej, men
och kollade ner. Och så här, det var som att man kollade varandra i ögonen och bara, ja, du kollar också presskonferensen om Palmemordet. Ja, jag med.
Nej,
alltså,
vet,
det satt den på bussen med datorn uppfälld.
Ja. Men du vet, när man pratar om historiens vingslag.
Ja.
Jag hörde ju de vingslagen i öronen idag.
Ja, det gjorde jag med. Jag åkte också förbi så här en uteservering där alla satt med sina telefoner på borden och kollade ner i dem.
Men liksom. jag gick ju också längs med Sveavägen och det medieuppbådet som var då vid liksom Olof Palmes, alltså korsningen.
Ja.
Det var inte litet.
Nej,
så att säga.
Det förstår jag.
Ja. Men hur mår du, liksom personen Sofie Hallberg?
Om vi bara bortser från Palmemordet, corona och Black Lives Matter. Ja, helt okej okay, skulle jag säga. Då. Ja, men helt okej.
Okay. Mm.
Men det är också punkt där liksom.
Jag mår ganska då. Alltså så här, jag har varit så jävla ledsen. Jag har känt mig liksom dumpad den här veckan. Trots att jag har inte blivit dumpad. Jag och min kille tillsammans, vi hade finemang.
Ja.
Men av, när man blir, alltså det var så sjukt. Vi pratade om kompisrelationer för några veckor sedan.
Två veckor sedan.
Ja. Mm. Och att man är så rädd att, så här, att man ska betyda betydligt mindre för en vän än vad den betyder för en själv.
Mm.
Och det är väl lite där jag känner att vi har hamnat, både du och jag.
Mm. För du betyder inte så mycket för mig.
Det vet jag inte. Nej, men alltså förstår du att, så här, bara, att vara sviken, fan vad det suger att vara sviken.
Mm.
Nej, men alltså det suger.
Nej, men inte, och så här med inte vara, men att känna det. Alltså det är liksom, jag, och det har jag väl lite liksom känt nu de senaste veckorna, så alltså, i och med att jag liksom också är, har hamnat i hela den här olyckligt kär-skiten liksom. Ja. Alltså Det är så jobbigt när man känner att man typ så här, när man börjar ifrågasätta om man har rätt till sina känslor.
Jag vet.
Alltså så här, får jag verkligen gå runt och känna den här sviken känslan när jag inte kanske är sviken så grovt som det känns?
Mm.
För att den andra personen eller de andra personerna på andra sidan som jag tycker har svikit inte har gjort det med någon sorts avsikt. Men sen när man någonstans vet att det är ingen som har gjort någonting med flit för att trampa på mig, men jag känner mig ändå trampad på.
Ja, ja, det blir så svårt när man inte kan beskriva situationer, tror jag. Men jag förstår.
Ja, och också, det är väl också en känsla som hör till när man blir så här liksom lämnad av någon som man vill ha i sitt liv.
Mm.
Att man bara börjar ifrågasätta så här, kan inte jag med det här med relationer?
Nej, igår sa du det till mig. Du bara, jag kan inte med det.
Jag kan inte hantera relationer.
Nej.
Och då snackar jag inte bara kärleksrelationer, så jag snackar vänskapsrelationer med.
Ja.
Ja, jag kan inte med det.
Nej, men också att så här, varför är jag, alltså jag är verkligen en jättestörig person. Alltså folk tycker att så här, och alltså det här är ju också typiskt. Alltså det här är ju liksom rent, alltså så här rollerna i liksom gäng och hela den, alltså den som någon som tar mycket plats och inte alltid utnyttja den platsen i form av att vara tjolahopp och rolig, mm. utan också kan ta den platsen och göra stämningen obekväm för att man tycker något är fel.
Mm.
Alltså fan vad det är, vad man blir liksom straffad av det.
Jo, men också så här, när man väl själv hamnar i en konflikt så tycker man att så här, det här är liksom, det är jättejobbigt och det är påfrestande, det är jätteenergikrävande och någonting som man går runt och tänker på hela tiden. Och sen så här, ja, då börjar jag skylla liksom allting på mig och bara, det är jag som inte kan hantera relationer och det är jag som gör fel och bla bla. Eller är det det? Så börjar man ifrågasätta, mm. så är det det helt plötsligt man går runt och ältar. Men man glömmer liksom bort att det här är ju anledningen till varför det finns konflikter. Alltså konflikter uppstår alltid, man, mm. det är liksom på något sätt ändå oundvikligt tror jag, för att mm. man ser olika på saker och ting, man missuppfattar varandra, man har bara sin egen bild och inte mm. den andras, alltså, ja.
Det... Nog om detta.
Yes.
Vi är ju också i en vecka som är väldigt pirrig för många.
Mm.
För på söndag så drar ju allsvenskan igång.
Ja.
Fotbollsallsvenskan. Och alltså för mig, jag kan ju säga att från april när det vanligtvis drar igång till liksom oktober, november, mm. alltså hur länge det nu håller på. Alltså jag har ju liksom, jag bygger mitt liv kring framförallt då när Hammarby spelar för mm. att det är liksom mitt lag.
Mm.
Och jag mår så bra av att få följa det här och jag vet ju att många gör det.
Mm. Och jag kan väl säga som själv, jag skulle inte säga att jag inte alls är fotbollsintresserad, jag är ju för fan själv spelat fotboll liksom. Ja. Jag tycker det är jättekul så, men det är inte så att jag har hakat upp mig på det på något sätt eller så här, ja men anpassa mitt liv efter det eller liksom bygga mitt liv efter det så som du gör. Men för, med den saken sagt så tror jag att det är väldigt många nu ändå som gläds åt att allsvenskan faktiskt kan dra igång, även om den är utan publik, för mm. att det liksom... Ja, men det sätter ju lite guldkant nu på en tid som annars är där det inte händer så mycket annat.
Ja.
Och lite glädje.
Ja, men allsvenskan är ju också en plats tror jag för många när man tänker här fotboll, man tänker en stark machokultur, i alla fall jag gör det.
Mm.
Jag tänker att den är präglad av ganska så osunda ideal när det kommer till att få utrymme i att må dåligt psykiskt, att få skylta med sin ångest, att få gråta, att få vara människa, mm. att liksom utrymme till att vara människa finns inte så mycket, för att det finns mer ett ideal av att man ska bita ihop och hålla käften mm. och kämpa till sista blodsdroppe.
Mm.
Det är ju, alltså den fördomen tror jag väldigt många har.
Ja, sen tänker jag med att många ensamma själar har fotbollen att tacka för mycket också, mm. för att det är liksom där man kanske får känna en extremt stark gemenskap.
Absolut.
Och en del av ett sammanhang. Men med den, för den sakens skull så försvinner ju inte de jobbiga känslorna som man kanske har ifall man är ensam till exempel.
Jo, men nu tänker jag ju mest på spelarna.
Mm.
Och vill komma in på dagens gäst.
Yes.
Och just att så här, ja men den här machokulturen i mångt och mycket kanske den bilden stämmer, men såklart gör den inte det i alla delar.
Nej.
Idag gästas vi av ingen mindre än Rickard Magyar.
Yes, och han är ju alltså Bayern-spelare.
Ja, och vi mm. är inte partiska i den här podden. Men jag ska säga så här, jag tyckte inte det var trist att allsvenskans talesperson för att våga vara liksom äkta mm. spelare i Hammarby. Jag tror mm. inte det är en slump heller.
Nej.
För så här är det ju att Rickard har ju verkligen använt sin plattform som liksom fotbollsproffs, som, mm. Som en förebild för väldigt många unga, kanske framförallt killar,
mm.
till att prata väldigt mycket om frågorna kring suicid,
mm.
att prata machokulturen, problemen som liksom fotbollen har kring de frågorna. Och som han gör det, Sofie.
Ja, verkligen. Bara väldigt äkta.
Mm.
Och så här, och det säger ju också, jag tycker att det är liksom viktigt att man vågar prata och vill prata om liksom psykisk ohälsa, ångest, utan att det är så pretentiöst.
Ja.
Alltså det måste vara väldigt enkelt bara, för som den delen av livet det faktiskt är, så ska det också kännas lika enkelt att prata om det. Man behöver liksom inte ha hur mycket kunskap som helst om någonting bara för att man vill prata om det.
Nej.
Eller innan man börjar prata om det.
Då tycker jag att vi kör.
Yes.
Vi rullar intervjun med Rickard Magyar.
Varsågoda!
Hej Rickard och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, det är jättekul att ha dig här.
Nej, men jag sa ju det till dig innan att min pappa, han har liksom taggat nu i typ 2 månader.
Vadå,
nej, men första
pappa
gången du svarade,
du
jag också, såklart. Alltså jag är ju bajare in i liksom själen. Men han var, det var så viktigt för honom att jag skulle berätta för dig att han har varit bajare i 50 år.
Ja.
Jag bara, ja men han ska få veta det liksom.
Ja, hardcore, nej men det gillar vi, absolut.
Men för de som inte vet, vem är du?
Jag är, ja, Rickard heter jag då. 28 år gammal, spelar fotboll för närvarande i Hammarby och har spelat proffsfotboll i 10 år nu. Och har väl profilerat lite vid sidan av fotbollen i frågorna kring psykisk ohälsa och självmord. Och jobbar ideellt i en organisation som heter Suicide Zero.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest? Vad är det för dig liksom?
För mig så är det väldigt starkt kopplat till prestationsångest.
Mm.
Främst.
Mm.
Eftersom jag själv har upplevt det, men sen också alltså det, jag tror många spelare i såklart olika grader och så. Speciellt när man är ung och slängs in i, ska spela inför massa folk och blir kritiserad och sådär. Så det är ju en del i yrket att hantera den typen av ångest.
Ja.
Men du är född i Skåne.
Mm.
Var i Skåne?
Åkar, Peter.
Åker. Okej, för vi har ändå ganska lik dialekt.
Mm, ja. Jag trodde ju ni var skåningar.
Ja. Men, ja, vi har men, liksom skånska med en twist.
Men Åkarp, jag känner ju igen det. Alltså det är nog liten så här ort.
Mm, en liten håll. Men jag har lite blanddialekt eftersom jag flyttade till Halmstad med min familj. När jag var 15.
Mm.
Så jag har lite som mixed dialekt.
Mm. Mm.
Men hur skulle du säga att din uppväxt var?
Väldigt bra. Den var väldigt kärleksfull. Och kretsade mycket kring fotboll för min egen del såklart. Men väldigt bra och kärleksfull och fin skulle jag säga. Och sen så det mest turbulenta var ju när vi på grund av mina föräldrars jobb och så flyttade till Halmstad. Mm. Och jag var 15 då och hade mina vänner och flickvän och allt möjligt i Skåne. Och sen så bröt det upp över en sommar. Så det var väl, men fram tills dess så var det liksom en väldigt fin barndom i Åkarp.
Mm. Var du, jag tror jag läste att du var 8 år när du började spela fotboll.
Mm, något sånt, 7-8 år.
Ja. Men alltså var det liksom, var du så här tidigt när du var ung att så här, det här vill jag hålla på med, alltså jag vill jobba med det här liksom?
Nej, alltså jag är nog lite annorlunda fotbollsspelare på det sättet, för att jag har aldrig, alltså det är klart någon gång kommer jag ihåg man legat och drömt i sängen liksom att springa in på någon stor arena och sånt. När jag var liten. Men jag har aldrig sett alltså det är som ett karriärsval överhuvudtaget, utan jag började spela, hade mycket vänner och så, och det var egentligen där. Sen så la jag ner första gången när jag var 14 kanske, kände jag inte för det, och sen ännu senare också liksom la ner ett tag, och sen så har jag ju tänkt på det väldigt mycket, många år, för att jag har aldrig känt att det är kul, men det är inte min passion i livet så. Och sen så har det rullat på, och sen såklart finns det som alla andra jobb bra och dåliga liksom sidor av det. Och så att det var, jag är inte den här superfotbollsspelaren som tittar på fotboll och spelar FIFA och lever och dör för fotboll. Det är nästan tvärtom faktiskt.
Mm. Vad intressant.
Det känns så ovant att höra någon som ändå jobbar med sin idrott säga det på något sätt.
Mm.
Det kanske är vanligare, men man har inte hört någon säga det.
Nej, alltså det är väl lite ovanligt ju, beroende på vilken nivå man kommer på. För att någonstans så tror jag att man, just den här passionen är, om man har det för det man gör, så kan man nog komma väldigt långt och sådär. Men jag tror jag är en ganska alltså tävlingsmänniska när det kommer till mitt yrke och så. Och det är det, nog det som har drivit mig mer än att det är klart jag tycker om fotboll liksom, men jag har andra saker i livet som jag känner mig lite mer passionerad över och skulle vilja utforska så.
Men idag spelar du som sagt i Hammarby, men du har även spelat i Tyskland och i U19 och U21-landslaget. Och du nämnde här tidigare att liksom, när du tänker på ångest så tänker du främst på prestationsångest. Hur är det liksom att ha mycket prestationsångest och ändå typ utöva en sport framför allas ögon där liksom man ofta blir dömd för sin prestation?
Nej, det är speciellt ju. Sen så är det ju ganska svårt att mäta. Det tog ganska många år innan jag ens började liksom jobba med mig själv och så kring prestationsångest, så för att det är väldigt, det är svårt att mäta liksom det jag upplever nu, behöver jag hjälp med detta eller är det normalt, eller ska man säga till någon, och sen så har du lite så tabugrejer på det och så, att det tog lång tid. Jag vet ända sedan jag var alltså 10 år gammal så tyckte jag det var jättejobbigt och hade liksom fysiska symptom och illamående och liksom, och då var jag ändå så ung och då spelade ingen roll, det var liksom, vi var kids liksom. Men jag tror mer eller mindre alla upplever det i någon grad, och man måste ju lära sig hantera det på ett bra sätt för sig själv.
Men var det liksom främst inför matcher som du hade prestationsångest då? Alltså den här, du ändå kände den fysiska ångesten?
Ja, absolut. Det är när det blir liksom, när det gäller något, och när jag var ung så var jag ganska duktig också. Jag kände att jag hade väldigt mycket press på mig att leverera hela tiden för lagets skull och liksom att bära laget och de här bitarna. Och sen så tror jag att jag i naturen liksom är en, jag vill prestera så gott jag kan alltid, oavsett om jag ska städa hemma eller vad jag ska göra. Så att man lägger den pressen på sig själv. Och samtidigt så skulle det vara konstigt om man liksom säger man är 17-18 och får sitt första kontrakt och ska gå in och spela liksom för 35 000 och TV och folk skriker. Alltså det skulle vara konstigt om man inte kände någon form av ångest kring det. Eller,
precis.
Eller sådär. Så att, och lär man sig jobba med det så kan man ju också få ut saker av det liksom, och energi och liksom spänning, om man försöker vända på det lite, men det är inte helt lätt.
Men pratade du med någon om din prestationsångest liksom där och då, när du ändå var ung eller liten?
Nej, alltså jag hade ingen aning vad ångest var ens. Och det är det först nu efter när jag liksom fått mer förståelse kring det och sånt, som jag kunnat liksom förstå vad det var och sådär. Så absolut inte, utan det har ju varit så, men kan man ha ätit något konstigt runt i magen, alltså det är den, och sen spelar man så går det bra, så glömmer man det på en sekund och så sådär. Och sen så har det också gått i perioder i mitt liv, vissa perioder i mitt liv har jag känt mig ganska trygg och märkt av det där, men mindre, och sen i andra liksom mer turbulenta perioder så är det väldigt intensivt.
Men jag tänker liksom bara så här, alltså hur mår man inför ett derby? Alltså jag bara tänker så här, för de som kanske inte vet som lyssnar, men liksom säger så här Hammarby AIK. Alltså det är ju så, för det första så sjukt mycket folk. Det känns ju som att allt står på spel. Alltså
det är om något är ju väldigt turbulent.
Ja, jo.
Alltså hur blir man liksom, man måste ju vara så nervös.
Ja, alltså jag blir inte riktigt nervös längre. Alltså för mig är ord, i alla fall personligen, ord nervös väldigt negativt laddat. Alltså när jag känner mig nervös så känner det jag associerar med är liksom att jag är rädd för att misslyckas, vill helst dra mig undan de här bitarna. Men när man har jobbat med sig själv och sådär, så det är klart man är nervös, men det är mer en spänning i kroppen. Alltså man är exalterad. Det känns som man lite som att hoppa fallskärm liksom. Mm. Alltså, nu kan man ju vara livrädd för det också, men jag är inte sån person utan jag...
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Så här, alltså jag vill
på
slänga
tåna,
jag
liksom.
På tå och liksom det bubblar hela kroppen och det ska bli kul.
Mm.
Det är inte det att jag får panik och bara håller fast mig och inte vill hoppa ut, utan det är nästan tvärtom att jag vill bara så här ut med allt liksom.
Ja. Mm. Men den största anledningen egentligen till varför vi ville bjuda in dig till Ångestpodden är för ditt enorma engagemang för just psykisk ohälsa och frågorna kring suicid och att du också är ambassadör för Suicide Zero. Men hur kommer det sig att du brinner för de här frågorna så mycket?
Det är egentligen grundat i två livshändelser kan man säga i mitt liv. Den första var när jag var 18 eller 19. Så var jag på semester hos en vän som pluggade på college i USA.
Mm.
Och vi var där och jag tror det var andra eller tredje dagen så hade vi bestämt oss för att gå till en skjutbana. Och så som killar gör liksom.
Mm.
Och skulle skjuta med vapen och vi gick in där, vi var ensamma där, vi gick in efter lunch någon gång och det var en affär och en skjutbana i ett. Och samtidigt som vi stod och fyllde i de här papperna och så kom det in en ensam kille. Så jag tror han var i kanske samma ålder som jag är nu, alltså över 20-årsåldern. Och han snackade med oss om ingenting. Han hörde att vi inte kom därifrån och var skittrevlig och vi skämtade och så. Och sen så gick vi in tillsammans i det här rummet som egentligen var en bänk med olika liksom targets.
Mm.
Och så sköt han sig själv bredvid oss. Och det var så här jättechockerande såklart. Och dels så ser det på så nära håll. Och, men också den här kontrasten. Att man precis hade skämtat med han och pratat med han och vi var lite exalterade.
Mm.
Och det, han bara gick rakt in, ställde sig bredvid oss och sköt sig i huvudet. Och det var ju otroligt dramatiskt liksom.
Mm. Det måste ju ha varit en sån chock alltså.
Ja, alltså jag kommer ihåg den. Jag har aldrig blivit så chockad i mitt liv alltså någon gång. Det är en speciell känsla eller speciell situation.
Mm.
Och ja, dagarna efter där var ju inte alls lika såklart och det var mycket frågor och vi var ändå konstigt nog så pratade vi inte med någon om det. Det har jag reagerat på efterhand, utan vi var i ganska konstig stämning en vecka typ. Alltså vi var tre kompisar då. Det var liksom väldigt konstig stämning. Men sen fortsatte livet och jag glömde till och med bort den här händelsen en period. För jag tror jag trängde undan den.
Mm.
Men sen har man ju tänkt på mycket kring liksom den här killen. Vad har han gått igenom för att hamna där och hur mådde han? Och kunde man ha gjort något? Kunde man ha sett något hos han? Och vi fick reda på lite om han efteråt. Att han hade varit i militären och sådär. Men han hade vapen hemma så han valde ändå att gå någonstans och göra det. Mm. Det var precis innan jul.
Mm.
Och det är också en tid där personer kan känna sig... Det blir extra intensivt, den här ensamhetskänslan och sådär.
Precis.
Så dels det var en lång utlänning, men dels det. Och sen hade jag själv en period 2016 där mycket hände i mitt liv under kort tid. Alltså mycket livshändelser. Jag hade, min pappa blev väldigt sjuk och jag hade ett dödsfall i familjen. Ett långt förhållande som tog slut på ett tråkigt sätt. Och sen så hade jag också, jag var lite vilsen i livet skulle jag nog säga och hade inte riktigt hittat min plats. Och det blev lite som att alltså ett korthus som trillade ihop. Ja. Bara så. Och fram tills den punkten och den perioden så hade jag varit ganska så var väl inte alls insatt i de här frågorna och jag hade varit lite så här när man får tuffa till sig och hela den biten. Och kunde inte alls relatera till folk som pratade om psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom och så. Och sen så hamnade jag ju i en, tog ingen hjälp eller så, så att jag vet inte om det var en depression som jag fick ingen diagnos, men det var en väldigt depressiv period för mig som påverkade mig extremt mycket. Så det är de, det var långt.
Men, nej, men vi gillar långa utläggningar i ångestpodden.
Det är
det bästa. Men var befann du dig i din liksom fotbollskarriär när du hamnade i den här depressionen?
Då var jag ju i Hammarby. Vi hade, det var precis innan semestern, så det var egentligen en del av slutet på säsongen och en semester som var en ganska mörk tid. Så ja, de...
Men liksom, varför sökte du ingen hjälp? Alltså var det för att du liksom försökte tränga undan dina känslor, eller kändes det för tabu att söka hjälp, eller liksom fanns det någon anledning till det?
Jag tror, alltså, det är svårt. Jag vet att jag var inne på, och jag var väldigt nära på att gå till en psykolog. Men jag gjorde aldrig. Jag tror jag skämdes lite. Jag var nog rädd för att någon skulle se att jag faktiskt inte var den här starka personen som jag vill se mig själv som, och som jag ändå tror att jag har varit, eller en del av min identitet i alla fall. Liksom någon som har koll på saker och ting och så.
Och som så kan rycka upp sig.
Ja, men typ. Liksom, jag har varit ganska självständig hela mitt liv och så det var nog en kombination av mycket. Och sen så är jag också sådär att jag, nej men inte ska väl jag. Liksom. Det finns folk som har det värre och jag ska inte klaga på någonting, jag har haft det bra. Och, så det var nog en kombination av saker. Däremot så började jag liksom, vad ska man säga, själv. Alltså jag började läsa extremt mycket böcker om de här sakerna och försöka förstå mig själv. Och det ändrade faktiskt hela mitt liv den perioden. Alltså så som jag är idag, det är verkligen en tvärvändning från den banan jag var på. Och jag tror många som har spelat med mig innan och så, alltså från när jag var 20 och så. Jag har några vänner kvar, de vet ju att jag är samma person och så, men just hur jag var på fotbollsplanen och sådana saker är tvärvändning. Jag var väldigt så bråkig och skulle snacka skit och liksom känslorna utanpå, väldigt aggressiv och så. Och så nu är jag tvärt, eller det är klart att man kan bli sur.
Ja, någon liten groda kan
du bli. Man ska inte vara sån. Men, mycket mer harmoni med mig själv liksom. Med balans. Och, så att väldigt, samtidigt väldigt tacksam för den tiden. För att jag tror verkligen på det att, att liksom allting kan stärka en.
Absolut.
Din värsta förlust eller liksom att du misslyckas, det kan vara din största gåva. Och det var så jag försökte i alla fall attackera det, men nu i efterhand så är jag väldigt tacksam för den tiden.
Men var du någon gång, alltså berättade du för dina lagkamrater eller tränare eller så? Nej, alltså hur du mådde?
Inte för mina tränare.
Nej.
Men jag vet att jag började prata med min bästa vän lite. Och han liksom, det var precis som han satte ord på saker som jag inte ens liksom, ja men det är ju så jag känner, det var som han, för att tydligen, och det här är så konstigt, vi är bästa vänner väldigt länge, jag visste att han inte mådde så bra när vi var 19 kanske, 20. Men han, vi hängde som vanligt, vi pratade inget om det, jag visste att det hade varit lite tufft, men jag visste inte alls hur det hade varit. Och när jag började prata med honom bara, så liksom visade sig att han hade en hel värld inom sig, vad han hade gått igenom, och liksom vi pratade väldigt mycket, och det var ju första steget till att liksom lätta på det jag kände. Och sen så delade jag det med i alla fall två av mina nära vänner i laget. Och vi umgicks väldigt mycket under en viss tid, det hjälpte mig mycket. Det är lätt att man ska ju prata om sina känslor och så, och speciellt när man mår dåligt, men att man väljer personerna, för att jag vet, delar man det med en person som kanske inte av någon anledning är på det planet eller inte förstår, så kan man känna sig ännu mer ensam. Så man ska nog dra liksom en tanke över liksom Att man ger någon det här förtroendet, någon som man verkligen liksom litar på eller ja. Så man, det känns som en bra person att prata med. Liksom.
Mm. Men jag tror det är så vanligt. Alltså ni vet att det är så att man, ja, men att man kan vara liksom två, speciellt bland män, tänker jag, att man kan liksom gå igenom skit på varsitt håll, men så delar man inte det med varandra. Alltså det är så vanligt, tror jag. Mm. Och jag tror det blir liksom bättre nu, alltså i liksom yngre generationer, alltså vi 90-talister, alltså ännu yngre. Men tänk liksom äldre män, alltså typ så här 50-60-talister.
Mm.
De har ju aldrig pratat
om känslor. Typ så här
känslor med varandra.
Nej.
Det är helt sjukt.
Mm.
Nej, det tror jag också.
Mm.
Och som till exempel som för min familj, när jag liksom, vi har inte pratat så mycket om det, men när jag har ju alltid liksom kontakt med dem, och när jag skulle bli ambassadör och såna här saker. Och jag har märkt på min pappa lite också, han har börjat öppna upp sig lite mer, det finns lite mer känslor. Alltså jättefin person och sen, men jag har märkt nu senaste åren att en liksom mjukis också.
Mm. Inte, ja.
Och men ja, men jag tror det liksom, man blir ju som man blir upplärd lite så.
Mm.
Det krävs ju en stor liksom, en stor revolution för att ändra på saker och ting under lång tid.
Precis.
Men precis som du var inne på, jag tror det, eller jag märker i alla fall i att liksom vi fotbollsspelare och sånt, det pratas om andra grejer som du inte gjorde för 7-8 år sedan. Liksom, liksom,
det är på rätt väg i alla fall.
Mm.
Men när du mådde som sämst, hade du några egna tankar då på att ta ditt liv?
Alltså jag hade inga aktiva planer och så.
Mm.
Det var inte så att jag, så nära det var jag inte, men det var mycket tankar kring om någon hade gjort det åt mig.
Mm.
Alltså att om jag hade blivit påkörd nu, så hade, eller om jag hade fått välja att bli påkörd nu eller inte, så hade jag direkt liksom valt att, det känns konstigt att säga nu, men så var det. Liksom att, liksom inga aktiva planer så, men det hade känts som en befrielse om liksom man satt på ett plan någonstans och det hade störtat.
Mm. Men liksom vi tänkte också, alltså om man pratar så här rent generellt, så säger man ju så här att psykisk ohälsa är väldigt tabu, och det är det ju. Skulle du säga att det är, alltså ännu mer tabu i liksom fotbollsvärlden?
Ja, alltså ja, det är svårt att säga med att jag liksom bara har varit i fotbollsvärlden. Jag har inte riktigt så jämfört med, men de få gångerna jag har varit på andra ställen så har det känts annorlunda. Och jag tror det beror på en okunskap också.
Mm, absolut.
Att man är väldigt obekväm att prata om de sakerna. Och jag tror absolut inte att någon skulle, alltså om det skulle komma in en kille i vårt omklädningsrum och bara, jag mår skit och så. Jag tror alla skulle bry sig extremt mycket. Ingen skulle avfärda det.
Nej.
Men man, det är nog många som hade försvunnit ur rummet bara av ren obekväm.
Ja,
för att man vet inte. Svårt att säga, alltså, klassiskt har det varit så att man ska bita ihop, alltså visst, så är det ju lite, och ibland kan det vara bra också att man biter ihop och liksom tar sig själv i kragen i vissa situationer, men
såklart,
man måste ju samtidigt kunna ha den reflektionen i sig själv när man känner att nej, men det här är inte riktigt, jag är inte på rätt spår, eller det här är lite för mycket, eller hur jag mår och sådär. Men jag märker att jag känner mig i alla fall jättetrygg i mitt omklädningsrum att kunna säga vad som helst. Och det, jag har pratat med några spelare om det här. De säger att jag är med i olika saker och de har lite funderingar och så.
Mm.
Man diskuterar och vissa kanske är helt nya i de här frågorna och förstår inte. Och så andra är väldigt intresserade och insatta. Så jag tror det är på god väg liksom att man hittar någon slags balans i de här. För samtidigt så är det en prestationsidrott.
Mm.
Samtidigt måste vi prestera. Men
så
att
är det.
Hitta en slags helhet som är hälsosam och bra för alla.
Jag tycker du, det pratas tillräckligt om psykisk hälsa bland er elitidrottare.
Alltså nu senaste tiden har det ju varit mycket och många spelare och mycket idrottsutövare som har pratat om det, vilket är väldigt bra.
Mm.
Och det har ju lyfts en diskussion kring det, och det ska faktiskt, som jag tycker är jättekul, som jag var i radio och pratade om för inte så länge sedan, ett initiativ från, jag vill inte säga fel, men det kan vara så att jag säger fel, men Karolinska ihop med SEF och Svensk Elitfotboll som ska göra en stor studie på alla superrätten och allsvenska klubbar just kring de här sakerna och kartlägga och samla extremt mycket information och värden för att då kunna i sin tur sen tolka dem och se hur man kan om det finns saker man kan göra för att förbättra just de här frågorna kring psykisk ohälsa, vilket jag känner är väldigt kul.
Ja, så himla bra.
Och det hade ju inte hänt för 5 år sedan.
Nej.
Så att just nu pratas det mycket, i alla fall vad jag ser, och det är bra. Men sen samtidigt så, till exempel jag, när jag har pratat om det, jag har fått så mycket meddelanden, och både från gamla kollegor och lagkamrater, men också folk jag aldrig har träffat som är ganska framstående i sina idrotter och så, som pratar om sina fruktansvärda historier och liksom erfarenheter, och som man bara vill liksom ut och prata om det. Men det var också lite chockande för mig, för jag visste att det fanns ett stort mörkertal, men kanske inte så. Det känns nästan som att det hör till vanligheten.
Ja.
Alltså att det är väldigt vanligt.
Ja,
alltså det är en speciell värld, och vissa tacklar det bättre än andra och på eget håll, men man är väldigt utsatt, och det kräver väldigt mycket att hitta sin väg i det, med både sitt mentala hälsa och sin fysiska hälsa och sen samtidigt prestera när det är go time liksom.
Men jag tänker mig att ofta när man liksom är elitidrottare, oavsett vilken sport, så börjar man ju så tidigt. Man är ung, man är sårbar, man bedöms. Alltså i min värld är ju det egentligen en ganska så bra, eller så här bra, men alltså en ganska så säker grund för att också må dåligt. Förstår ni vad jag menar? Mm. För att man blir bedömd så tidigt för verkligen så här ens prestationer. Och då tänker jag att då kanske man definierar sig själv med prestationerna. Alltså, okej, jag är bara det här, jag duger bara när jag gör bra.
Och vem är jag utanför planen? Liksom?
Precis.
Exakt så det du beskriver. Det har jag ju känt extremt, eller känt igen mig extremt mycket i själv. Och också i många andra fotbollsspelare. Att man sätter sin prestation i relation till sitt värde som människa.
Mm.
Och liksom när man då har en tränare. Jag har haft tränare som har sagt det ena och det andra till mig. Liksom. Alltså de har skällt ut mig. Och att mina föräldrar borde skämmas över mig. Och att jag ska lägga ner min karriär. Då är jag 17 år, typ 18 år kanske.
Det är så sjukt sånt.
Och liksom som 17-18 år, man har ingen aning om någonting. Alltså om man ska vara ärlig, man försöker bara göra sitt bästa. Det är svårt att hantera sådana saker, för att man är så identifierad med sin fotboll. Det kan verkligen knäcka en. Och sen så ser man ju skräckexempel ännu längre ner i åldrarna.
Precis.
Och någonstans, man är så mycket, liksom gör man en satsning, man är så många timmar i omklädningsrummet och på planen, att och samtidigt är det en liten procent som får det till sitt yrke och så, att man lär på något sätt, lär sig bli bra människa, men också en människa som tar hand om sig själv och fundera kring sin egen väg i livet, och vem är jag, vad vill jag stå för, och vilka värderingar har jag. För det är lätt att man bara slängs in i ett omklädningsrum, spelar fotboll, sen så har man vissa värderingar och tycker vissa saker, men är det ens dina egna, eller är det en kultur eller miljö som du har varit i mycket, som bara du har fått dem bara för du har varit där mycket. Så man funderar kring sådana saker, och att man vågar också bryta sig loss från det man tror är sin egen sanning. Liksom.
Precis.
Det svåra är väl egentligen att våga göra det då och gå emot strömmen, för det tryggaste för en människa är ju att bara vara en del av sammanhanget. Ja, och har man då växt upp i liksom en fotbollskultur där det är ganska macho liksom, och det är ryck upp dig liksom. Ja. Alltså man förstår ju hur stor påverkan och hur viktig tränaren är.
Gud,
det är ju de som behöver lyfta liksom, att man ska gå sin egen väg och liksom fundera på vad man faktiskt vill och tycker, och inte försöka stöpa alla spelare efter en och samma form. För idag känns det ju faktiskt lite som att det blir så att alla är liksom, ja, men som du säger, står för samma saker och liksom har värderingar som man kanske egentligen inte hade haft om man inte hade varit liksom så mycket i de här omklädningsrummen.
Nej, exakt. Och samtidigt, alltså något som jag, alltså det finns inget värre än att må dåligt och samtidigt veta att man inte har varit sann mot sig själv.
Ja.
Det är det absolut värsta. Och så liksom efter min period så insåg jag verkligen det, att om jag ska må skit, då ska jag ändå känna att jag har gjort det som är min sanning och rätt för mig, och att jag står för det jag tycker och hur jag tycker man ska behandla andra och de här delarna. För att det är mycket värre, eller mycket ensammare, och må dåligt och inte ens veta vad man själv är egentligen.
Ja, gud, det är så sant.
Men var det mycket det du liksom tampades med då när du mådde dåligt? Alltså, kan du liksom se tillbaka på vad du kände då som du kanske hade, vad du hade haft för värderingar eller vad du liksom stod för som du kanske egentligen inte gjorde?
Mm. Ja, absolut. Alltså det var verkligen, som jag sa, en helvändning i mitt liv. För att liksom när man är, eller jag som jag var på, när det var som värst liksom, då var det ju så, antingen så jag hade inga problem med att slänga min karriär på sidan, aldrig mer spela fotboll. Alltså jag var beredd att göra allt, exakt allt, för att må bra.
Mm.
Och gjorde jag inte det så kunde jag skita i det. Alltså då var det verkligen så, då hade jag kanske, alltså då hade jag inte velat, för då hade jag inte sett någon poäng med att leva med.
Nej.
Så att det var verkligen så, en grundsyning av mig själv. Titta mig själv i spegeln och mitt liv dittills, vad har jag stått för, vem är jag? Jag har alltid varit en väldigt känslig person, ända sedan jag var liten. Så jag har väldigt tidiga minnen från det. Och liksom som mina föräldrar också säger, att jag har alltid varit liksom väldigt känslig. Och sen så någonstans så gömde jag den känsligheten i ilska.
Mm. Ja.
Och så att jag var en väldigt, jag tror folk, om någon har känt mig från när jag var typ 17 till 22, alltså mot mina nära vänner och så, har jag absolut liksom varit en snäll person.
Mm.
Men om någon har jobbat med mig eller så, alltså jag har nog varit en ganska jobbig person. Alltså ganska, väldigt rak och om liksom, ja men bara jobbig.
Mm.
Så lite arg hela tiden, och på planen också väldigt så här. Man vill nästan inte vara nära för att jag har inga gränser liksom. Alltså, så att absolut, det var en komma tillbaka till sig själv typ.
Mm.
Och fundera, varför har jag varit så här? Vad har jag varit rädd för? Varför har jag betett mig som jag har gjort? Och varför har jag tänkt som jag gör? Och varför tänker jag som jag gör?
Mm.
Och verkligen hitta sin egen väg typ.
Mm.
Och det man står för. Och sen så kommer ju folk ändå tycka vad de vill om en.
Ja, ja, men så är det ju.
Mycket bättre att man kör på det som verkligen är en sanning liksom.
Mm, för då spelar det inte lika stor roll att någon annan inte tycker om en. För så länge man, eller så tycker om en, det vill man väl alltid att alla ska göra. Men det är lite lättare att acceptera att alla inte tycker som en själv, om man ändå känner att man går den vägen man faktiskt vill göra.
Exakt.
Mm.
Men vi tänkte på det också, förra året i slutet på Allsvenskan så spelade ni mot Malmö hemma och vann med 2-0. Och du gjorde ju det avgörande målet som gjorde att liksom, ja, men Bayern gick upp i serieledning. För mig är det ju ett av de starkaste, ett av mina starkaste fotbollsminnen efteråt, när du liksom sätter dig på planen, visar så mycket känslor. Alltså, vad var det som hände då, alltså i dig liksom?
Nej, alltså det var mycket känslor. Det var väldigt mycket. Var ska jag börja? Alltså jag Jag har ju spelat i Hammarby en session innan. Mm. Då jag kom tillbaka förra sommaren. Och den sessionen var ju väldigt turbulent. Det är fotbollsmässigt, absolut. Men också personligen i mitt liv. Så Hammarby och Stockholm för mig har legat nära hjärtat. Men det har varit blandade känslor. För att det har varit högt och lågt. Och det har innehållit allt. Så när jag valde att skriva på för Hammarby igen så var det ganska känsligt, för att jag tror inte jag var någon, det var någon, jag hade nog inte många som hade mig som favoritspelare, så kan jag säga. Men det var verkligen så, var många som frågade mig varför ska du tillbaka till Hammarby? För det hade gått bra i Tyskland och jag hade alla alternativ och sådär. Men så liksom lite livspussel och sådana saker också. Och sen när jag kom tillbaka så vet jag satt på ett café inte så långt härifrån, precis när jag hade liksom flyttat till Sverige, så har jag en bok jag skriver i. Så kommer jag ihåg jag satt och skrev liksom saker, hur jag ville att den här hösten skulle bli och hur jag ville spela och vad jag ville förmedla med mitt spel och vad jag ville bidra med till Hammarby. Och så på något sätt i det Malmöögonblicket ihop med då jättemycket känslor, kul att göra mål och det var mycket press på oss. Och jag är ju från Skåne från början, så det är lite så extra med Malmö. Och liksom det var så fint ögonblick för mig bara, att det var liksom det jag hade skrivit 3 månader innan, att jag verkligen skapat det själv.
Gud, jag får rysning. Det är så fett liksom.
Det var sjukt. Så att det var, och sen så var det absolut inte meningen att det skulle bli en sån grej det blev. Utan, alltså jag började ju gråta 2 minuter innan det var slut typ. Så jag sprang bara runt där och torkade tårarna. Och sen så blev det för mycket känslor. Sån är jag som person. Alltså jag, om jag blir jätteglad så börjar jag gråta också. Det är så liksom jag... Så att det var glädje och typ så här stolthet och allt möjligt.
Men det sa ändå så mycket om liksom, alltså det är ganska, det var ju jättefint att det blev en så stor grej, att du liksom, ja, men satte dig på huk där och liksom verkligen grät och så här. Jag kommer ihåg något klipp som man såg, eller jag kollade också på matchen, så jag såg ju det live, men det har ju också varit ett klipp i efterhand så här, hur man hör hur kommentatorn typ bara, Magyar, han sitter ner, jag tror han gråter, ja han gråter. Alltså att tänka att det blir en grej att en manlig fotbollsspelare sätter sig ner och gråter, liksom glädjetårar, men också över den här stoltheten, att det är liksom något ovanligt. Eller lite sjukt och galet, ja, nästan precis. Att shit, Rickard vågar visa känslor.
Ja, men det,
alltså, ja, men det var ändå, det kändes ändå på något sätt som startskottet för att liksom att fotboll kan vara lite mer känslomässigt, förutom då extrem glädje eller extrem ilska.
Ja, men det är precis det. Alltså det är mycket lättare, eller jag har gjort det tidigare i mitt liv och jag vet många som gör. Det är mycket enklare som man att uttrycka sina känslor i något utåtagerande ilska. Så gjorde jag alltid. Alltså, när jag var ledsen innan så jag sparkade ner någon på träningen. Liksom. Mm. Eller jag var besviken eller sårad. Så skrek jag fula ord åt någon och började bråka med någon. Det är liksom så man... Jag tror det är vanligt för många, men det var så jag hanterade många av mina känslor innan. Mm. Man blir irriterad. Och så här. Man visar inte det på något annat sätt.
Precis.
Men det är, som sagt, det är ju mer än okej att visa det på vilket sätt du vill. Och om man nu är ledsen och känner för att gråta, ska man göra det. Sen om någon tycker man är töntig så får de väl göra det. Men det är ju mycket bättre att vara sann än att typ gå runt och vara förbannad på folk och så och gömma sig själv. Så det är jag typ allergisk mot nu för tiden.
Precis.
Just för att jag varit där själv och jag kommer aldrig återvända dit liksom.
Nej. Men vad fick du för reaktioner efter det här? Alltså det känns som att alla bara så här slöt upp och bara, det här är ett sånt moment liksom.
Ja, alltså jag förstod inte riktigt, för jag visste inte ens att jag blev filmad där. Så jag vet bara att några spelare kom fram och sånt, vissa var chockade och liksom, vad gör du typ? För att vi hade vunnit och sådär. Så jag tror många, jag vet någon frågade mig efterhand och så, var liksom, för att de förstod inte riktigt varför. Och sen så ja, efter matchen och så någon timme efter så förstod man ju att det blev en symbol för något annat.
Mm. Precis.
Vilket var väldigt bra och kul för att det blev just i med min bakgrund det jag pratar om och så. Det var, blev liksom positivt av det och jag hoppas det bidrog till att liksom prata ännu mer om ja, de här tabuna och
alltså
mansnormer och maskulinitetsnormer och såna där saker. Jag har fått väldigt mycket liksom meddelanden och sådär som är väldigt positivt där folk är glada och där, man, där de känner att jag har bidragit med något positivt i deras liv. Inte bara att jag gjorde mål men också att liksom visat någon slags annat ideal eller vad man ska säga.
Exakt, precis. Ja, det är så viktigt. Var det självklart för dig att bli ambassadör för Suicide Zero och jobba ideellt med de här frågorna?
Ja, alltså min första kontakt med dem var jag som kontaktade dem och det var nog lite av en del i, för mig att komma tillbaka typ.
Mm.
För att jag fick verkligen en kalldusch så här. Jag har aldrig kommit i kontakt med det vad jag hade trott innan.
Mm.
Och sen så liksom sitter jag där ensam i min lägenhet och jag har haft allt i mitt liv. Alltså jag har fin familj, mycket vänner, jag är frisk, jag får spela fotboll som jobb. Jag har aldrig haft något problem liksom skola eller någon andra problem och sitter jag där och liksom går ner i vikt för att jag inte äter och kan inte sova och mår skit liksom. Mm. Jag vet inte om jag vill leva. Och jag insåg verkligen att det kan drabba vem som helst och att det är vanligare man tror.
Mm. Precis.
Så jag ville nog gå in i den och jag fick faktiskt ett tips från en nära vän som tipsade mig om den.
Mm.
Och sen så drog jag iväg ett mejl för att jag ville, om det fanns något jag kunde göra så ville jag göra det. Och så hade jag hade inga tankar på att det skulle bli liksom att jag skulle stå här och föreläsa om psykisk ohälsa och så, utan det var mest liksom jag tänkte att nej, men jag kan dela något inlägg eller något. Alltså, men så träffade jag Alfred då som har grundat det och vi hade jättebra samtal och sen så är det ju under en treårsperiod det har rullat på.
Så fint.
Ja, det är så fint. Mm. Vi har kommit till sista frågan.
Mm.
Vad inspirerar dig?
Oj, det var en jättebra fråga. Alltså jag har väl alltid känt att det är min plikt. Det här låter kan vara helt flummigt alltså. Men jag har alltid känt att det är min plikt att göra så mycket bra jag kan för alla andra. Eller för människor som jag tycker om och så.
Mm.
Och jag har något konstigt att jag vill göra mitt för att förändra världen till det positiva. Och det kan man göra för en, alltså det behöver inte vara att man gör något stort utan man hjälper någon eller delar med sig av sina egna erfarenheter. Det kan vara också att det kommer upp en ung mittback och jag ger han några saker som tog mig 5 år att lära mig, ger han tips och sånt. Att få hjälpa människor. Men sen så är man ju inte alltid inspirerad, men man har ju vissa förebilder och vissa människor som har haft sån driv som liksom tänder eld på en typ. Men det var en jättebra fråga. Jag vet inte vad det är. Jag tror det är
jag
andra
fattar
människor.
Verkligen vad du menar. Alltså.
Ja, jag med.
Ja, men jag tror det är, när man träffar andra människor som brinner för något. Det behöver inte vara något. Det kan vara någon som brinner för motorcyklar.
Ja.
Om man bara hör dem prata om
exakt.
Det. Exakt. Mm. Tänder eld på något hos en.
Mm.
Så man får se till att ha lite sådana personer man kan ringa och snacka med. Liksom.
Mm. Tack så jättemycket för att du ville ge Stångens på den.
Tack för att du kom.
Och så hoppas vi verkligen Allsvenskan drar igång i juni.
Ja,
så att Bajen kan ta SM-guld.
Exakt.
Hjältarna från Söder.
Tack. Vilket fint avsnitt det här blev.
Mm, verkligen. Och också, jag tyckte det var så befriande bara precis där i början när Rickard säger att så här, ja men jag andas liksom inte fotbollen hela tiden. Det är inte så att jag liksom tränar, spelar matcher och sen utöver det så sitter jag och kollar andra matcher och liksom bara konsumerar fotboll hela tiden. Liksom, det är hans jobb och that's it. Och det tyckte jag var jävligt befriande att höra.
Verkligen. Och vi nämnde ju det också, men han är ju ute och föreläser en hel del med Suicide Zero.
Yes.
Och jag är bara så här, gud, jag tror ju att Rickard kommer vara med och förändra kulturen som finns inom fotbollen.
Mm, jag med. Absolut, det är så sjukt viktigt.
Ja, just för att det är en sport som så många är intresserade av, det är så många som tittar på den.
Ja, det är ju liksom en historisk idrott. Alltså som vi sa, den engagerar så otroligt många människor. Och bara nu det säger så mycket av att så här, det är så många som är glada och lättade över att allsvenskan kan börja nu, även om man inte är den här fotbollsfanatiken liksom.
Precis, och det är så här, den frambringar så mycket känslor. Är det liksom någon gång man ändå ser liksom de här äldre männen bryta ihop i tårar och säga att den är deras favorit lag vinner,
ja.
Då är det väl ganska jävla naturligt att killarna på planen också får visa väldigt mycket känslor när någonting är jobbigt, när någonting är tufft. Och att så här, det är väl klart att de inte bara får fysiska skador. De kommer ju må psykiskt dåligt under en säsong.
Ja.
Herregud, alltså Rickard, tack så hemskt mycket för att du kom och gästade Ångestpodden.
Ska man säga, lycka till på söndag.
Ja, men ska man det? Ja. Jag håller ju liksom, vi står ju för det, att vi hejar fanatiskt på Bajen i den här podden.
Absolut, nej men det är faktiskt, det ska bli härligt.
Det var vad vi hade till vid den här veckan.
Yes.
Tänk ändå att vi börjar sakteliga återgå till ett mer vanligt samhälle. Alltså det finns fortfarande smittspridning och liksom hela den, men jag tänker ändå att vårt samhälle skulle ju inte spela fotbollsmatcher om det var jättefarligt. Vi skulle ju inte få resa inom Sverige.
Nej.
Jag tycker man får glädjas åt det lilla, samtidigt som man fortfarande ska ta fullt ansvar såklart.
Ja. Social distancing. Ja. Ha det så jättebra, så hörs vi precis som vanligt nästa torsdag.
Ja, men det gör vi. Ta hand om er. Fossa Bajen.
Hej då.